Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa. Då är det dags för ett nytt NHL-avsnitt igen. Poddavsnitt ska jag säga. Det är 124 i ordningen. Kommer ganska snabbt efter det förra faktiskt. Men nu kör vi igen. Och Per Bjurman hälsar jag välkommen från New York. Hur är läget?
Tack, det är fint. Det är valdag här i ja,
just
USA.
Det är ju valdag då. Oj.
Ja, så att, det är lite nervöst och spänt här. Ja. Och värre kommer det bli framåt kvällen. Ja, vi ska inte bli allt för politiska här, men låt mig säga att låt mig vara frank och säga att jag skulle säga som en fullständig mardröm om Donald Trump vinner. Så att ja. Jag håller alla tummar jag har för den andra.
Ja, alltså
för Hillary Clinton.
Ja.
Mest för att jag är emot Trump.
Ja, det känns inte som att någon av de här två alternativen är superpopulära i den.
Nej, det är mest, de flesta känns det som här röstar mot någon snarare än för någon.
Precis.
Men nu ska vi inte fördjupa oss i det, för det här är NHL-podden. Det sitter säkert människor som tycker om Trump och lyssnar på det här. De ska ju känna sig välkomna, de med.
Oj.
Eller ja. Hur?
Ja, det får de väl göra.
Får väl? Ska vi ha så att bara...
Det är en selektiv,
bara,
nej, jag skojar.
Bara demokrater får lyssna
på. Ja, bara demokrater. Nej, så är det inte.
Nej, men du var
politiskt obunden podd.
Ja, definitivt. Du var ju lite skakig där tyckte jag i ditt intro, men det finns ju sina rutiga skäl och andra orsaker. Du är ju skadad idag. Du har dragit på dig en rätt så tuff lower body injury.
Ja, det var inte alls bra. Det var dubbel olycka. Det var katastrof här när jag åkte in för att spela in podden här. Så jag hade på lite hockeyvis kokt upp lite havregrynsgröt. Det är väl starkt. Ja. Som jag skulle stoppa in för att vara redo för podd. Ja. Och vad hände då? Jag ska gå upp för trappan där jag hade tvättat en tröja som jag hängde upp. Det skulle vara 30 grader och fint tvätt. Så jag var ganska nöjd med att jag lyckades tvätta den så bra. Och så såg jag den hängde där i trappan för att det torkade lite bättre där. Och jag får syn på den när jag går där med min havregrynsgröt. Och bara shit vad bra jag var på att tvätta den där tröjan. Och sen så ramlar jag i trappen. All havregrynsgröt rakt ut. Inte på tröjan dock. Och jag ska ta emot mig med handen och vrider till något så fruktansvärt. Så först var det whole body injury, alltså hela jag, mitt knä och skit. Jag tänkte, nej, det här är katastrof. Jag måste nästan till akuten eller någonting. Men, ja. men nu i efterhand så är det bara handen som är helt svullen. Alltså min vänster hand är inte bra alltså. Så att det är nästan, det är usch.
Men, olycka i hemmet, det är det vanligaste som finns, säger de.
Är det så?
Ja. Det är farligast hemma i hemmet. Gamla, det är mest äldre dock som ramlar och slår sig och så.
Ja, det var inte så creddig skada, så kan jag konstatera. Inget jag ska stoltsera med egentligen.
Lite så också som de brukar prata om i rockvärlden. Bizarre garden accident. Man ska dö på sådana underliga sätt. Liksom. Men det ska inte bli.
Nej, jag dog inte i alla fall. Det hade varit en obärdig känning.
Ja, men tyvärr så är det ju så att du ska ju åka till USA alldeles snart. Och det var ju väldigt olämpligt att dra på sig en skada precis dagen innan du åker.
Ja, det var inte alls bra faktiskt. Vi får se hur det här kommer gå. Jag är enhänt här i USA. Men,
låt mig säga så här, Johan. Gå och få, du har ju så här vårdcentraler och sånt i Sverige. Gå och få det där kollat innan du åker. Ja. För att skulle du göra det här så blir det dyrt.
Ja, just det. Usch. Då kan jag bli ruinerad. Då är hela min reskassa borta första dagen.
Ja, precis. Så gå och få det där fixat. Det är mitt lilla råd.
Jag ska inte använda någon av din brors huskur då. Som de här.
Nej, absolut.
Det ska jag absolut inte göra. Nej.
Nej, gå till vårdcentralen för fan. Och lyssna nu på pappa Biffen.
Ja, tack så mycket. Ja. Oh, det känns bra. Ja, men... Ja, när jag tittar ner här så blir jag lite orolig. Men ja, okej, men det ska jag göra. Jag måste lösa det här innan jag åker.
Ja, ja. Det måste du. Det är imorgon du åker, eller hur?
Ja, jag åker imorgon.
Torsdag. Och du ska åka med en kompis till Boston, om jag har förstått saken rätt.
Ja, det är inte med den Sim som är välkänd i podden. Utan nu är det en annan lirare här som är... framförallt bonuspolare från Örby faktiskt.
Oj. Två Örby-killar i Boston samtidigt.
Ja, det är stökigt. Det, är stökigt.
Det kan vara första gången.
Det kan nog absolut vara första gången. Och vi ska kolla på Boston mot Columbus av alla lag. Jag tror inte att resten av Sveriges befolkning skulle åka 14 timmar för att se Columbus-Boston.
Men, nej, men jag hoppas att det inte bara är därför ni åker.
Nej, precis. Utan det är allt möjligt. Vi ska faktiskt kika på lite amerikansk fotboll och på lite NBA och lite så. Det är en liten allmän sportresa faktiskt.
Men ni ska vara uppe i Boston?
Ja, vi ska vara i Boston. Vi ska faktiskt vara i Denver. Hans stora lag är Colorado Avalanche. Han är brutal Colorado Avalanche-fan, den här killen. Inte Montreal Canadiens som sim.
Och, men, jaha, men det är en NHL-nörd också.
Ja, det är en NHL-nörd. Ja.
Känner du några människor överhuvudtaget som
min vänskapskrets är väldigt smal. När det kommer till ett visst område faktiskt. Det är många som lutar åt det här hållet.
Jaha, du har inga andra vänner?
Nej, inte så jättemånga faktiskt. Jag kan nästan räkna dem på min vänstra svullna hand. Nej då. Men det är många. Det är i alla fall, jag har några NHL-polare som gärna, ja, vi åker gärna över och kollar.
Du är en kuf, Jonathan. Det har jag sagt hela tiden.
Ja, det kan vi konstatera efter 124 poddar här också. Jag har inte stärkt mina aktier för att liksom vända den bilden.
Kufen från Örby. Ja, men vad trevligt ändå. Så ni är först i Boston och så flyger ni till Denver.
Ja, och så kommer vi hinna med några dagar i Los Angeles faktiskt på slutet. Och se matcher där också. Ja. Bland annat derbyt mellan Anaheim och Kings. Och sen flyger vi tillbaks med Norwegian direktflyg till Arlanda.
Jaha. Ja, men det låter ju som en underbar resa. Boston är en fantastisk stad. Denver är också, Denver är mycket underskattad. Vi kommer att trivas jättebra i Denver.
Jag blev helt chockad för jag kollade på vädret vad det skulle vara i Denver. Jag tänkte att det ligger vid Rocky Mountains, så vid den här novembertiden så borde det vara rätt kallt där. Men jag såg att de hade slagit värmerekord. Det hade 28 grader förra veckan.
Jaha.
Och nu ska det vara, när vi kommer dit så kommer det vara 14-15 grader åtminstone.
Ja, det är ju exceptionellt vackert där med Rocky Mountains som är fond överallt man tittar liksom i bakgrunden. Men det är också väldigt fint. Så hur länge ska ni vara där?
Ja, 3-4 dagar. Jag vet inte exakt hur det är, ungefär så.
Men då hinner du få lite antäppa på slutet också.
Är det så?
När man är på så här hög höjd så första 1,5-2 dagarna så märks det inte. Men sen så blir man, då har liksom blodet syresats på Denver sätt. Så då blir man anfådd mycket lättare. Du kommer att märka det.
Det var det värsta. Vi har ingen hyrbil eller någonting. Vi har tänkt att vi är friska personer som ska gå runt.
Ja, vänta tills du ska gå upp för en trapp i arenan. Jag är ju i dålig skick ändå. Jag är såhär, men vad fan, här blir det så här dålig form nu så jag inte orkar det här ens. Det är därför lag försöker, de undviker att vara i Denver för länge. Det blir de ju påverkade av i så fall.
Oj. Jaha, det här hade jag inte räknat med. Det var helt ny information. 3-4 dagar. Kanske skulle jag ha bara bokat en eller två nätter där.
Kommer få höjdsjuka också mitt i din, samtidigt som du har bruten handled.
Ja, det var inte. Ja, det här var ingen bra spår. Jag känner. Men,
vilka ska ni se där då? Avalanche mot
Kings.
Ja.
Det är faktiskt den enda matchen vi hinner med den.
Du får ropa på Carl Söderberg, ni är gamla vänner.
Ja, faktiskt. Ja, precis. Jo, han är en trevlig prick som jag fick träffa där i Boston just, eller i Madison Square Garden när Boston var på besök.
Ja. Jaha, men du, visa av erfarenheten från förra årets resa så vet ju jag och lyssnarna att det inte alldeles lätt att få till poddar när du är på dina...
Nej, jag vet ju att framförallt lyssnarna blir ju upprörda.
Framförallt lyssnare, var inte jag väldigt upprörd ett tag också?
Jo, precis, absolut. Det här är, nu blir både du och lyssnarna lite oroliga. Men vi ska absolut få till poddar i vanlig maner den här gången.
Den här kompisen kanske är lite mer hanterbar än den där envisa sim.
Ja, det är tanken. Han är dessutom en lyssnare av NL-podden, så att jag har svårt att se att han skulle sätta stopp för detta. Vi får se. Nej, ja. det ska lösa sig. Det ska lösa sig.
Ja.
Men vi hoppas ju kunna åka iväg vi också här, vad det lider den här säsongen.
Du och jag, ja. Ja, men det är först någon gång fram i mars, eller hur?
Ja, precis. Vi har lite...
Ja, vi kan ju avsluta det. Vi funderar på en roadtrip i poddens namn.
Ja.
upp för östkusten. Börja i Fort Lauderdale och sen hela vägen upp hit.
Ja, det är faktiskt en lite av en drömresa, måste jag säga. Mm. Ja, det ser jag fram emot. Och det passar bra där också. Vi har kikat upp lite med matcher som går på ett pärlband upp till New York. Så att, ja. Det blir Carolina och Philadelphia, Washington, Tampa inte minst då. Och så vidare. Så
att, ja, jag funderar på att vi kan skippa Tampa.
Alltså. Ja. Ja, det är du som... Ja, det här är ju kanske en nyhet för dig, men jag är ju så stockholmsk så att jag har inte ens körkort.
Nej, det är ingen minsta nyhet.
Nej, det hade jag räknat ut.
Det hade varit otroligt chockerande om du hade ett körkort.
Ja, just det.
Inte bara för att du är stockholmare, utan för att du är Jonas Hallengekil.
Ja, det är klart, det är sant. Det är tudelat det. Plus ja. Att du kanske inte hade vågat, även om jag har haft körkort, här kanske är för stor. Du kanske inte vågar sitta i passagerarsätet.
Jag hade inte fått köra.
Nej, det förstår jag, ja.
Inne i Philadelphia eller något sånt. Nej, det hade inte gått.
Nej, det hade varit fullständigt livsfarligt för hela Philadelphia, skulle jag säga.
Men hör du, min vän. Det är inte bara du som behöver gå till doktorn. Utan om vi ska sätta fart med det här hockeymässiga nu, så skulle börja kännas som att Vancouver skulle behöva få hjälp av medicinsk expert, höll jag på att säga, expertis. Ja. För nu går det inte bra. Alltså. De åkte på 9:e raka förlusten här i Brooklyn igår kväll. Ja. Och kommande natt direkt i back-to-back-giv så ska de upp mot Rangers på Garden ikväll. Ett exceptionellt formstarkt Rangers.
Ja, som gör minst 5 mål i var och varannan match mot ett Vancouver som är experter på att inte göra mål och släppa mycket bakåt. Så att...
Ja. Ja, det är vilken konstig utveckling det har varit. Alltså, först vinner de 4 raka direkt i öppningen.
Ja.
Och pratar själva om att de har turned a corner och sådär. Och nu har det blivit... Förra året försökte vi skapa ett lag. Nu spelar vi för att vinna. Och
sen, precis, nu har det satt sig, kan man säga. Ja.
Ja. Och därpå då följer 9 raka förluster.
Ja. Och de har haft sviter. De hade en lång svit när de inte ens gjorde mål.
Nej, precis. De hade jättesvår, ja.
Louis Eriksson har ju faktiskt inte gjort något mål hittills. Nej. Men det är hela laget som hackar ganska ansenligt. Det var ju inne på förra veckan att Willie Desjardins jobb är förmodligen inte det säkraste genom väl just nu.
Nej, det kan det inte vara.
Nej.
Det måste nästan fortsätta det här, så måste ju något göras. Och ja, då är det ju väldigt lätt att byta tränaren till att börja med.
Ja. Även om jag som sagt har en liten försäljning till honom. Jag gillar hans hockeyfilosofi, men han lyckas ju inte hantera det här Vancouver-laget som på pappret inte är så starkt. Och som vi var inne på inför säsongen, att vi tippar dem ju sist i västra konferensen, i alla fall sist i Pacific. Med låga procentchanser till att nå slutspelsplats. Det är klart, materialet är ju inte klockrent. Och det är tufft för Serinerna och Louis. Och de har ju en extrem börda offensivt där.
Ja, nu har ju inte... Ja, Louis har själv sagt här sett att det började inget vidare i Boston heller. Det är svårt att komma till ett nytt lag och hitta sin roll och hitta rätt kemi och hitta liksom de kedjekamrater det fungerar perfekt med. Ja. Och bara för att det har fungerat bra med tvillingarna förut i VM 2013 tänker man ju framförallt på då.
Ja.
Det är ju ingen garanti att det fungerar sen i NHL också. Det är
en annan miljö.
Ja, en helt annan situation. Ja. Men,
jag tycker inte Louis har varit så dålig heller det jag sett spelmässigt. Liksom. Alltså,
nej.
Han bidrar ju alltid med sitt 2x-spel. Liksom.
Det är ju såklart ett problem är som du påpekar att de inte har gjort mål, men det är ju inte det stora strukturella problemet ligger ju inte där.
Nej.
Det ligger att det är för ett klent lag.
Ja.
Framförallt defensivt.
Ja, precis. Och en general manager i Jim Benning där som inte har varit allt annat än lyckat får man säga sen han tog över. Just från Boston flög han över för att ordna upp Vancouver. Men på något sätt tror jag att det också handlar lite om ännu en nivå till. Alltså från ägarhåll som vi har varit inne på flera gånger förut. Att de har så extremt hårda krav på det här Canucks. De vill ju verkligen inte genomföra en rebuild utan... Vancouver ska vinna matchet till vilket pris som helst. Och de sätter hård press på Benning att göra beslut som gynnar dem kortsiktigt. Men som har ställt till det varken, ja, som har visat sig varken vara bra kortsiktigt eller långsiktigt. Så att det har varit en negativ spiral i ett antal år nu.
Det är korkat, varken mer eller mindre.
Ja.
För att det kan de ju se sig omkring där i västra Kanada. Att de har ju grannar som verkligen har genomgått grundliga... rebuilds och tjäna på det till slut. Men det känns ibland som att Vancouver har en underlig självbild.
Ja, som de här riots när de har förlorat.
Ja,
liksom.
det är som att hela världen är emot dem och egentligen är de bäst och det är en förolämpning när de får stryk och att de borde ha vunnit den där finalen 2011 men hade domare och what not emot sig och så. Det är någon konstig attityd där som inte är särskilt vägvinnande.
Nej, det ligger nog någonting. Visst, media är ju kända för att vara stenhård och inte ha så mycket liksom, självinsikt alla gånger kanske på laget.
Ja, precis. Och jag är både media och hela stan i sig.
Ja, fansen liksom. Hela stan.
Ja, konstigt.
Det är konstigt. Och, när vi,
de tycker liksom, och då blir liksom bilden att de är above rebuild. Det ska inte behövas. Vi är så bra.
Nej, precis. De är ju fucking Vancouver Canucks. Liksom.
Vi talade väl till och med Tortorella om när han var där. Att du måste glömma den här 2011. Det pratade vi om. Ja. För några veckor sedan. Du måste glömma 2011 nu.
Ja. Nej, det är problem med Vancouver. Och när vi är inne på dem så måste vi nämna som har hänt sen senast vi talades vid också den här tacklingen på Henrik Sedin. Eller Daniel Sedin var det.
Ja, men ja, visst. En av veckans verkliga snackisar var ju det. De inblandade i sitt bortamöte med Toronto. De är ute på en av sina långa, säsongens längsta roadtrip nu som pågår väl i 2 veckor här. Ja. I österled och förstår vad deppigt du ska ha bara förlora hela tiden. Som Jonathan Ekelid.
Ja, det är verkligen usch.
När han vaknar i en hotellsäng. När de vaknar i en hotellsäng och liksom, haha, nu är det 9 raka förluster.
Ja, ska vi hem till vårt varma Vancouver här nu och bemötas som hjältar.
Ja, precis. Ja, men i den matchen då så blev Daniel Sedin sänkt av Nazem Kadri. Mm. Med en blindside-tackling som ju först såg ut som ett fruktansvärt överfall, att han hade träffat honom i huvudet och att det var en av de värsta tacklingarna man har sett. Ja. Men närmare granskning visar att han träffar inte huvudet. Nej. Nej. Utan han träffar axeln. Men lika fullt så var det ju blindside.
Ja, blindside var det ju definitivt. Mm.
Charging. Men som har påpekat så blindside i sig är ju då tydligen inte avstängningsvärdigt enligt NHL. Och det har inte blivit några påföljder alls.
Nej, precis. De har ju omformulerat den där regeln för något år sedan att det inte är blindside de är i första hand tittar på, utan det är predatory hits to the head.
Ja. Och det tycker jag får jag då lov att säga är hårklyveri. För att oavsett om man träffar exakt i huvudet i den där situationen så är det en farlig tackling.
Ja, visst.
Sedin ser honom inte komma, han är helt försvarslös. Och han flyger i isen och slår i huvudet. Dessbättre klarar han sig. Hjälmen flyger och så.
Ja.
Och om ligan menar allvar med det här, att man vill ha bort farliga tacklingar, så ska ju den sortens tacklingar också bort, anser jag.
Ja, jag tycker det är lite paragrafrytteri här att man hävdar att det inte är mot huvudet. Den är en sån här, det är ändå en blindside och den är vårdslös. Den är lite sen också. Jag menar, Serin hinner ju skjuta och göra mål här innan han blir tacklad.
Helt onödig är det.
Helt onödig faktiskt. Så att,
Nassim Kadri är en återfallsförbrytare.
Ja, det är han. Han kanske inte känns som den typen av spelare, men han är bortslös och har ganska fula grejer för sig. Och jag förstår ju lite grann upprördheten i Vancouver. Här är just Jim Benning har ju varit ute till och med ett officiellt statement där han har sagt att han är mycket besviken på det här beslutet. Ja. Och uttalar sig om att han var i telefonkonferens med ligan nästan hela förmiddagen innan beslutet kom. Att det inte skulle bli någon påföljd. Och var extremt besviken över argumenten som framfördes honom, att de inte lyssnade på hans argument att det var en blindside-tackling som hade kunnat sluta riktigt illa om nu inte Sedin hade fallit på ett annat sätt. Han klarade sig ju någorlunda bra i alla fall, Sedin.
Men han klarade sig bra och det är ju väldigt skönt.
Och undertonen där var lite grann från Benning också, att han ville säga mycket mer än så, men han håller sig i läppen här nu för att tungan kanske man ska säga, för att han fick det är alltid fel kroppsspråk. Alltid fel, det är
Ekelin.
Ja, det är alltid fel, det är inte ens rätt kroppsdel någon gång alltså. Det är alltid...
Dina ordsläv måste ju samlas i en bok någon gång. Han håller sig i läppen. Han biter sig i tungan heter det väl.
Ja, så heter det. Håller sig i läppen. Ja, jag har tappat det helt. Men min poäng var i alla fall att han fick ju böter på, var det $50,000 för att han hade varit ute och i somras där han snackade om att han hade kontaktat både Stamkos och Subban i princip för att kunna...
Ja, när han inte höll sig i läppen.
Nej, precis. Då höll han sig inte läppen, utan då pratade han för tydligt där om kontrakterade spelare han ville värva, och det får man inte göra. Så nu höll han sig i... Nej, men nu bet han sig i tungan för att inte få någon mer böter.
Om det ska ha gjort. Ja. Och bit sig i tungan.
Ja, det låter inte bra. Usch, nej. Det ska jag inte göra.
Nej, ja. Men det blir inget med det, och vi får leva med att de tillåter så. Då vet vi det då.
Ja,
det är bara smälla på.
Det är bara smälla på blindside tydligen.
Ja.
Han fick ju matcha visserligen, men det blir inga påföljder som ger efterverkningar så att säga.
Nej, men det fick efterverkningar i själva matchen där, för det var ju årets kaosmatch till slut med 162 utvisningsminuter och
målvaktsfight.
Ja, line brawl.
Ja.
Alla var ute på isen och skulle slåss.
Ja, precis.
Utom pojkarna Marner och Matthew som satt på bänken och sjöng med i Bon Jovi-låten. Ja, väldigt charmig liten
episod sekvens
som fångades på när de sitter och sjunger med i Living on a Prayer.
Ja, det är helt bisarrt, men det är de här avslappnade unga tonåringarna som tar över NHL.
Ja.
De är inga grinders som ska ut och slåss, utan presterar på isen och sjunger lite Bon Jovi på bänken istället. Så det är uppskattat, tycker jag.
Och fick props av John Bon Jovi himself.
Ja, just det, som hörde av sig.
Han skrev på Twitter och skrev not bad.
Nej, precis.
Ja, väldigt kul. Ja, men det måste få vara lite humor och lite kul också.
Ja, det tycker jag.
En sån som Babcock säkert förstår ingenting av det där. Men,
nej, han är nog inte, han har inte samma ord som du använde just här när han fixerade klippet.
Nej, men han måste slappna av han.
Ja, det måste jag. Oj, usch.
Ja, hörde du. Ska vi prata mer om då?
Ja, men jag tycker vi kan nämna i förbifarten här bara.
I förbifarten.
Jacob Trouba, lite lätt.
Ja, just det.
Att han faktiskt till slut har skrivit på ett kontrakt. Och då är alla de här RFA-sen signade till slut. Deadline hade ju varit 1 december. Hade de inte varit signade då, hade de varit avstängda från NHL resten av säsongen. Och nu blev det ett kontrakt som Trouba inte alls hade förväntat sig innan. Eller framförallt ville han ju bli tradad. Men det ryktades ju tidigare om att han var ute efter 7 miljoner dollar per säsong för att stanna kvar i Winnipeg. Vilket ju var hutlöst. Men nu blev det istället 3 miljoner per säsong i 2 år. En bridge deal. Och det har ju spekulerats om att det här är ett trade-vänligt kontrakt också. Det är positivt för Winnipeg som dels får honom till en låg kostnad nu i en bridge deal i väntan på vad de egentligen ska göra av med honom. Nu har de uttryckt att han är Winnipeg Jet och extremt viktig för organisationen, och de är jättenöjda med att kunna slänga ut honom på isen direkt nu. Han är ju faktiskt med, när vi spelar in där så är han med på morning skate inför nattens match. Faktiskt. Redan. Men det snackas ju också om att det här kontraktet är ganska enkelt att trada bort. För att i och med att det är 2-årskontrakt så är han visserligen inte förhandla om ett nytt kontrakt i sommar. Däremot så, jo, det är det precis han kan göra. Det går inte ut i sommar. Men redan från och med 1 juli så kan han ju börja förhandla om nästa kontrakt då. Och å andra sidan har Bob McKenzie varit ute och sagt att nej. Det hade varit lika lätt för en klubb att trada till sig honom själv nu. Och kunna skriva ett ordentligt kontrakt med honom direkt här istället för att vänta. Så det har ingenting med trader att göra. Men lite speciell situation i alla fall. Men nu vet vi i alla fall att han kommer spela den här säsongen. Och troligtvis i Winnipeg i alla fall.
Ja, det verkar ju så.
Ja.
Winnipeg har begärt för mycket. Det är ju uppenbarligen en lag som har hört av sig. Men the asking price har varit alldeles för högt.
Ja. Alltså, det här var ett rykte som var ganska ogrundat. Så jag vet inte hur det stämmer. Men det ryktas ju om att de från Boston var intresserade av Trouba. Det vet vi i alla fall. Men att de skulle ha velat ha Ryan Spooner, Brandon Carlo och i alla fall ett draftval.
Ja.
Och det är så mycket, så bra är ju inte Jacob Trouba att han ska ha det utbytet.
Nej, det var samma slags rykten om Rangers här. Att det var JT Miller och någon till och ett draftval.
Ja, det går ju liksom inte. Då övervärderar man ju Trouba. Men å andra sidan så tycker jag att det är bra att Winnipeg inte ge sig för lätt här, utan att de inser att det är de som sitter på Jacob Trouba. De behöver inte göra sig om med honom. Alltså han är ju en restricted free agent och har inte så stor makt egentligen.
Och det är de som har Svarte Petter på hand.
Ja, precis, exakt. Och det har vi sett nu, som jag har varit inne på här länge nu, att är man restricted free agent då har man inte så mycket rätt. Så alla de här som tycker att de är värda mer och som kanske ska ha mer betalt, som Hampus Lindholm och som Johnny Gaudreau och Nikita Kutjov inte minst, och eller inte minst allihopa där, och som Jonathan Drouin förra året. De får inte riktigt som de vill till slut, utan det är klubbarna som har makten så som reglerna ser ut. Och
Chuba får... Det kan vara jag som gjorde mig skyldig till en dålig liknelse. Sitta med Svarte Petter på hand, det är väl tvärtom, det är väl dåligt, är det inte?
Ja, det är ju Svarte Petter låter ju... Jo, kortspel var länge sedan nu, men...
Jag tror det, jag tar tillbaka. De sitter med trumf på hand då, kan
man... Ja, just så ser man. Det där första var ett ekelivskt ordspråk.
Ja, det var...
Jag var lite inspirerad av mina felsängningar kanske.
Ja, jag måste komma ihåg att hålla mig i läppen när jag inte vet just det. Exakt.
Ja, det skulle du. Ja, men jag är lite osäker på nu, dock vill jag säga, om han, när han nu ska kliva in i det här omklädningsrummet igen, alltså, för att alltså, som jag tycker varit lite bortglömt i den här diskussionen kring Trouba, är att jag menar, på training camp så uttalades faktiskt en sån som Matthew Perreault att han tyckte det var väldigt själviskt av Trouba hur han hanterar situationen, och att han förstår inte alls vad han gör. Han har ju framtränare en roll i det här laget, att det handlar om att han... Alltså att det är illojalt mot lagkamraterna och klubben. Ja. Han har hållit på med det. Så det är ju inte så välkomnande ord direkt. Och vi minns ju när Evander Kane var lite utanför boxen, eller man ska säga, utanför ramarna, så som de vill att de ska bete sig där uppe i Winnipeg. Så när han kom till en match i träningskläder, eller om det var till en träning i mjukisar istället för i kostym som är kutym, så fick han hitta sina träningskläder avklippta, sönderklippta i duschen av Dustin Byfuglien.
Ja.
Så att då,
men överhuvudtaget de här ynglingarna som redan i den här åldern ställer till med de här grejerna, blir impopulära. Mm. Det är ingen som vill erkänna det i Tampa, men det har ju setts med skepsis på hans sätt att hantera sitt liv också.
Dram förstås.
Dram, ja. Förlåt.
Ja, men, ja.
Så är det ju. De äldre spelare tycker att det är konstigt när man är 20 år och inte har åstadkommit någonting än och börjar ställa krav.
Ja, precis. För det är klart att det sticker i ögonen på lagkamraterna när Trouba är ute och säger att han ska spela på högersidan. Han ska inte spela till vänster. Och, alltså det, att han har den självbilden i ett lag. Det är klart att det kanske är så. Han förtjänar en annan roll, men det är ju inte... Nej,
det får man ju... Åtminstone enligt old school attityd då, som jag åtminstone delvis håller med om. Det får man ju se till att earn your spot.
Ja. Som man säger i ordspråket, rätta in sig i ledet.
Precis.
Ja. Ja. Lite så är det faktiskt. Jag är lite spänd på att se hur det blir med Trouba här på isen. Hur det kommer gestalta sig. I Durans fall så blir han faktiskt bättre efter det, vilket ju var lite liksom märkligt, men han, det är ju en bra spelare.
Han var ju väldigt viktig när han kom tillbaka i slutspelet.
Precis, och då öppnades ju en roll i allra högsta grad med tanke på Stamkos skada också. Men ja, återstår att se hur Trouba, hur påverkar honom också att det har varit utanför spel så här väldigt länge. Han har ju inte spelat matchen i april liksom. Ja, han var ju World Cup förstås. Ja. Men ja. Men
du, nu när vi ändå är north of the border och bara pratar kanadensiska lag, så låt oss fortsätta med det, för att i helgen här så hade vi Edmonton på besök i New York. Jag missade ju matchen på Garden mot Rangers, för då var jag i Chicago som bekant.
Ja, just det. En underhållande match var det väl, med mycket mål som vanligt när Rangers är i farten. Och även Edmonton naturligtvis. Välspelad och intensiv.
Ja, Rangers var ju mitt uppe i sin... Deras magical siffra nu är ju 5. De har 5 raka vinster och de har gjort fler än 5 mål, 5 matcher i rad. Och det är första gången sedan 78-79 Rangers har lyckats med det. Minst 5 matcher i rad.
Ja, i dagens moderna hockey, som ju, det görs ju mycket mål har vi konstaterat. Men det är ju inte de här i närheten. Det är ju, alltså, den moderna hockeyn är ju inte i närheten av 80-tals jämförbar. Så att säga, eller 70-tals. Nej. Det görs betydligt färre mål. Att då kunna ha den produktionen som Rangers haft nu i flera veckor i rad, det är ju häpnadsväckande.
Ja, men för att återknyta till Edmonton då. Så några dagar senare såg jag dem istället i Brooklyn då, mot Islanders. Mm. Och det var intressant att se det, för att det var ingen show av, som man kanske förväntar sig nu med McDavid och company. Att det alltid är liksom blixtrande individuella insatser och så, utan de vann istället genom att spela en väldigt bra bortamatch och grinda sig till en seger nästan. Och det är intressant så tillvida att det hände ju inte Edmonton så sent som förra säsongen.
Nej, verkligen inte.
Aldrig under den här långa eran när de har väntat på the oil change. Men här hamnar de i 2-0 underläge direkt. Men ändå sen kommer tillbaka och vinner till slut på... Det blev straffat. Ja. Och det är intressant. För det understryker att det här är... Det är ett nytt Edmonton. De har inte bara enormt bra kids som kan göra häpnadsväckande saker i hög fart, utan de har börjat spela riktigt stabil vuxen
strukturerad mogen hockey.
Ja, jag träffade Oskar Klevbom för första gången efter morgonvärmningen.
En trevlig, sympatisk man.
Ja, mycket trevlig värmlänning som hade mycket att säga. Allt var citatvänligt och blogganvändare.
En ny bloggfavorit kanske.
Ja. Och han instämde med det. Han sa att han har ju varit där några år. Så han sa att ja, det är nog ett annat Oilers än vad folk är vana vid. Just att det är andra året med de här coacherna och de känner att de har hittat ett lagspel.
Ja. Ja, precis. Och det är ju bara att kolla på siffrorna liksom, att de är plötsligt ett av ligans bästa boxplaylag och släpper in väldigt lite mål, vare sig Jonas Gustafsson står i kassen eller Cam Talbot faktiskt.
Ja.
Och jag menar, så matchen efter den mot Detroit som de vann med 2-1, en perfekt bortamatch. Det är också när de stänger ner i tredje perioden totalt när de har ledningen. Detroit lyckas bara skjuta 4 skott i sista perioden på hemmaplan i forceringsläge liksom.
Ja, verkligen. Verkligen anmärkningsvärt, för det har ju verkligen inte kunnat förut, men de spelar bra defensivt.
Ja, precis. Så. Ja. Det är inte utan att man får blicka tillbaka lite på Adam Larsson och Taylor Hall-traden, och också att det faktum att de har bytt bort Jakupov, att det kanske... För det har mycket varit snack om alltså, hur de har figurerat i omklädningsrummet också, de här två herrarna. Hall och Jakupov. Alltså, det känns som att det är... Ja, att det är en annan karaktär runt detta Oilers lag. Med McDavid som kapten nu dessutom.
Samtidigt så sa Klevbom, vi var ju tvungna att komma in på McDavid när jag pratade med honom. Han sa att på sin värmlandskare är att folk talar, media talar om att den och den spelaren är så bra. Och han sa, för en gångs skull, så det här, jag kan bara instämma, sa han. Och så att träna mot honom var liksom en kick, för det gör backarna bättre att ha en spelare som McDavid att träna mot varje dag.
Ja, just det.
Har man vant sig vid hans fart, då är ingen annan någon större utmaning.
Nej, just det. Ja, det är klart. Ja, precis. Och jag tycker det är rätt när man har hört lite Pierre Lebrun och så här gubbar snacka om att nu har det verkligen Edmonton fått fart på det här. Och alltså strukturen kring laget och traden de har gjort. Och alltså, det verkligen börjar forma sig till någonting här nu. För Peter Chiarelli och Todd McLellan liksom. Men Det i grund och botten handlar om är ju faktiskt att de har fått in Connor McDavid. Det är ju det är den stora grejen. Han har, precis som du varit inne på i tidigare sammanhang också, alltså han är ju en Sidney Crosby-kill. Den här typen av generation of talent, de kan ju på egen hand transformera en hel organisation, vilken det än är egentligen.
Ja, så det gjorde ju Crosby med Penguins efter lockouten, när han kom in i ligan.
Ja. Dessförinnan var ju just Pittsburgh ett mardröms exempel också, nästan. Det var ju ett riktigt bottenlag då.
På väg att flytta.
Ja, just det. Så illa var det till och med. Så att det är där man landar trots allt i Edmonton, att det är mäktig. Men det är mycket annat som stämmer överens nu också, som blir dominoeffekter av det här.
Ja.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men ett annat lag som jag skulle vilja prata om, det är ju faktiskt som har hänt. Det var ju snack om Jinx. Vi tokhyllade Montreal i förra podden. Och bara några timmar senare så får de stryk med 10-0 mot Columbus Blue Jackets. Det var bisarrt.
Ja. Vilken match. Alltså 10-0. Den sortens siffror finns ju inte längre.
Nej, det finns inte. Det var som jag twittrade ut någon bild där på NHL.coms grafik där. Den klarade inte ens av 10-0. För att det liksom gick över klubbmärket där.
Ja, precis.
Så att, det var ju så totalt bisarrt. Och Montreal som var i rekordslag. Och bara säger, de ställde Carey Price eller Montoya i kassen, kändes det som. Men så åker de på 10-0 då helt plötsligt. Mot ett Columbus som jag tänkte att vi skulle prata om lite grann. För att de är, alltså detta Tortorella styrda laget ser faktiskt ganska bra ut. Och visst, vi är bara inne i början av november här, men han har ändrat, alltså jag tror ändå att nu när han har fått en sommar på sig, en egen training camp, så är det ganska stor skillnad på det här laget.
Ja, det är faktiskt väldigt anmärkningsvärt. Vi tog fiaskot i World Cup med USA som inteckning för att Tortorellas syn på hockey och hans allmänna filosofi är
död.
Ja, död. Och det är han gjorde tydligen själv samma slutsats för att Columbus spelar inte alls Tortorella hockey som Tortorella hockey har sett ut de senaste åren.
Nej.
Det är som att han det kanske han redan hade bestämt sig för innan USA, innan vi drog till med sådana slutsatser. Ja. Men de spelar ju anpassat efter modern hockey, anpassat efter materialet, efter att de har unga kreativa spelare.
Ja, precis. Det är faktiskt mycket som stämmer överens. Jag kollade lite på Columbus och läst lite lokaltidningar där, och det är ju intressanta grejer som man säger Tortorella och som visar sig på isen också, att till exempel på campen då efter World Cup när Tortorella anslöt igen, att det var extrem fokus på intensiva skridskoträningar. Hårt, ja. Ganska få träningar, så de har fått mycket off days, så det har de fått här under säsongen också, att de tränar inte mest av lagen. Och de kanske tränar bäst, i alla fall så tränar de hårdast kanske när de väl har sina pass. Det är stenhårda intervallpass och skridskoövningar och för att verkligen få upp farten liksom. Och konditionen.
Ja, det är intressant. För hans camper var ju kända framförallt för att vara fullständigt utmattande.
Ja.
Att de bara kört stenhårt.
Kört slut på sig själva allting.
Ja.
Och det är hårda pass nu också, men det är färre och de får fler off days, och sen så har han ju varit väldigt noga med att de ska ha korta byten. Det är ju en klyscha, men att det är max 40 sekunder, och riktigt så lågt håller de sig inte. Men det är intressant att konstatera att alla spelare utom en ligger under sin snittliga byteslängd gentemot förra säsongen, så de har verkligen kortat ner byterna och blivit intensivare och jobbigare att möta. Ja. Och sen ska jag konstatera också att de här killarna som har kommit upp från AHL-laget som ju vann Calder Cup, ja, har gjort det bra. Alltså, Zach Werenski som ju var en supertalang som vi förväntade oss skulle vara bra har ju varit fantastiskt bra. Men sen en sån som Josh Anderson som har gjort 5 mål.
Och, ja, precis.
Lukas Sedlak och några till namn där. Och sen så ett sån veteran som Foligno och Bobrovski. Kassan har ju varit otroligt bra också. Men sen måste vi nämna Alexander Wennberg.
Ja, Alexander Wennberg, i och med den där matchen mot Montreal där han stod för 4 assist. Dessutom gjorde ett mål som var bortdömt då. Men 4 assist var med han for upp i ledning i svenska poängligan.
Ja.
Det är ju lite en skräll. Ja, mycket i den ligan är en skräll just nu, men framförallt det kanske.
Ja, det måste vi säga. För vi har inte pratat så jättemycket Alexander Wennberg i den här podden och inte inför den här säsongen heller. Även om vi visste att utan Ryan Johansson så har det varit en väldig lucka där i topp 6. För Brandon Dubinsky är ju ingen första center egentligen. Det visste vi alla. Så att det fanns ett hål att fylla där. Och tanken är väl att Pierre-Luc Dubois ska göra det på sikt. Men frågan är om inte Alexander Wennberg kan bli den här första centern. Och just nu är han ju det som de har sökt. För att han har ju öst in poäng här i början och spelar jättebra. Inte minst i powerplay.
Han är underskattad av oss. För att det är ju en väldigt intelligent framförallt spelare.
Ja, det är han.
Men det är ju för att vi så sällan ser på och pratar om Columbus och att de förra säsongen var så...
Klappkassa.
Ja, de var så borta redan från början, så det fanns ju inte att diskutera.
Nej.
Men det är ju väldigt roligt att det går bra för en sån kille.
Ja, precis.
Även Wild Bill Carlson är ju en favorit hos Tortorella.
Ja, just det.
William Carlson.
Precis, han har också varit bra här i början. Men jag läste också om Wennberg där att där har också Tortorella varit på han med lite med sin typ av hockey. Dels vill han att han ska spela intensivt och liksom ge sig in i hårt trafikerade lägen och sådär. Faktum var att förra säsongen tog det 64 matcher innan Wennberg ens drog på sig 2 minuter.
Ja.
Och nu var Tortorella helt lyrisk när Wennberg blev utvisad. Yes! Du tog en utvisning. Du var tuff, du var lite elak. Bra. Och här mot Colorado, eller mot St. Louis kanske var, eller det var någon match här tidigare, så slog han faktiskt ut en tand. Och då kom han tillbaka till båset. Tortorella, yes, du slog ut en tand. Du tog dig in i hårt trafikerande. Per, bra Alex. Ut och spela nu igen. Tandlöst, det är perfekt. Så ska jag göra.
Ja, du ser, där sitter ju lite av Tortorellas old school-attityder kvar då.
Det får man ju konstatera.
Men annars så är det ju bara, jag måste ju göra en pudel, för jag hävdar ju bestämt. Han är för envis och för stolt för att ändra på någonting. Ja. Det var ju uppenbarligen helt felaktig psykologisk analys av mig. Han har anpassat sig, och det sägs ju nu till och med att han har återigen anammat parollen som han hade i Tampa när han var coach där och ledde dem till Stanley Cup, att
safe is death.
Ja, precis. Mm. Safe is death, sägs det i Columbus omklädningsrummet. Och det är ju, här i New York så fick man ju en blick mörkare än Donald Trumps hjärta, om man, de som vågade ta upp den devisen.
Ja, just det. Ja, precis. Nej, men och jag, alltså, det här känns som en svunnen tid, dels för att jag var ganska liten då.
Och fortfarande ganska liten.
Ja, jag vet. Och dels för att det är ju 10-15 år sedan han var framgångsrik i Tampa Bay när de vann Stanley Cup 2004. Men på den tiden så tog det också något år innan han verkligen fick. Men jag kan minnas att han kom in i Columbus mitt i säsongen i fjol, och då är det svårt att liksom totalt ändra grundspel. Nu har han varit, få vara med i en hel camp här och sätta sin prägel på laget. Och i Tampa så snackades det väldigt mycket om att när han väl fick sätta prägel på laget, så gjorde han hela klubben extremt mycket mer professionell än han hade varit tidigare. För det var ju ett riktigt haveri just då, Tampa Bay, i början av 2000-talet. Och Fredrik Modin har ju till och med omnämnt Tortorella som den proffsigaste och bästa tränaren han någonsin har haft.
Och, ja, till mig har Modin sagt att han glömmer aldrig vad Tortorella fick dem att göra, som han uttryckte det.
Ja, exakt. Och faktum är att nu är det klart, det går bra, det är enkelt att prata bra just nu, men man har ju citat från Nick Foligno och Scott Hartnell som säger att det är en helt annan, mycket proffsigare prägel i allt kring Columbus Blue Jackets nu än vad de har vant sig vid tidigare i organisationen.
Ja, vi får se hur det ser ut. Det är bara några veckor kvar till Thanksgiving, och ja, då har du lovat att då har tabellen satt sig.
Ja, precis. Och oroväckande för Columbus del, så har ju Seth Jones nu gått och blivit skadad sig i 3 veckor, så han kommer borta till den där magiska datumet. Så han kanske ramlar ner här nu.
Just nu är ju tabellerna lite lite oväntade, får man säga. Det är oväntat att Ottawa och New Jersey framförallt i öst är på slutspelsplats. I väst är det väl inte lika. Ja, det är Edmonton då och Minnesota. Precis. Som överraskar där.
Precis, och negativt så är fortfarande Nashville lite svajigt.
Ja, men Dallas, alltså att de överhuvudtaget har poäng är ju
det är
anmärkningsvärt
faktiskt,
med tanke på vilken jävla sjukstuga de har. Det är ju som ett MASH-avsnitt liksom.
ja, precis. Jag tycker det är ju Jamie Benn, Tyler Seguin och Jon Klingberg och ett AHL-lag nästan.
Ja, det är ju det. Alltså, de har långtidsskador på Janmark, Hemski, Sharp, Cody Eakin. Ja. Nu även Hudler och Spetsa borta.
det är helt bisarrt alltså.
Ja, senaste matchen fick de ju använda Patrik Nemeth som forward för att det var så ont om spelare i laget.
Ja, det måste man ändå konstatera, att de ligger faktiskt på en wildcard-plats just nu, Dallas. De har haft de här problemen alla veckor av den här säsongen. Och det är, tyvärr för deras del har ju faktiskt blivit sämre och sämre snarare än bättre och bättre.
Ja, men
skador, ja, precis. Men spelmässigt så håller de sig flyttande.
Jag satt faktiskt och tittade igår. Jag började bli lika nördig som du. Jag satt och tittade på Texas Stars, det är farmalaget.
Är det sant? Det är ju helt bisarrt.
Och det är ändå spännande. De har ett mycket bra unga talanger där.
Ja. Ja, inte minst Julius Honka.
Ja. Men även en svensk back, vad fan heter han då?
Ja, är det Ludvig Byström?
Ja.
Och Bäckman har de där också.
Ja, precis. Bäckman är ju intressant. Men vad kan du berätta om Byström?
Ja, Byström, han är ju inte pur ung längre i den bemärkelsen att han är någon tonåring eller 20. Jag tror att han är 23-24 någonting. Han har ju spelat några säsonger i Färjestad, bland annat Öl från Övik, om jag inte är helt ute och snurrar. En väldigt lovande back, kommer ihåg när han kom fram där som 16-17-åring. Sen så ledde han inte riktigt upp till förväntningarna i svensk hockey. Men har väl gnetat på rätt bra där borta i AHL några säsonger nu. Så att han är nog inte alls långt borta från att kunna få en ordentlig chans igen väl också. Lika så Bäckman tycker
jag. Väl också.
Ja, Bäckman är ju en spelskicklig tvåvägsback med en offensiv uppsida.
Han är ju äldre än Byström, han är 2 år äldre.
Så pass till honom, ja.
92 Bäckman, Byström är 94.
Ja, ja. Ja, det är kvalitativa backar som skulle vara toppbackar i SHL båda två, ingen snack.
Och det var ju för det tar om, som sagt, om Julius Honka. Jag vill att han ska komma upp.
Ja, namnet är ju fantastiskt och kvaliteten på spelarna är ju spännande också.
Ja, men det är framförallt forward som är skadade. Så det är, ja.
Exakt. Kanske blir det...
Det är grym motur för dem.
Ja, det kanske blir som forward som vi får se Honka till slut.
Ja.
Eller Byström. Ja. Men...
Ja.
Har vi något mer? Ja, en sak. Ja, vi ska ju, det här ska vi gå in. Vi ska ju gå in på... Tycker vi ska ta Las Vegas direkt nu eller ska vi ta något mer?
Ja, jag vet inte. Jag nämnde Minnesota där väldigt... positiv överraskning också. Vi hävdade att det skulle ta tid för Bruce Boudreau att förändra Wild. Men det har det inte gjort.
Nej, det känns som att man får härröra denna framgång mycket till just Bruce Boudreau.
Ja.
För det är samma lag precis som i fjol. Spelar,
ditt favoritlag i väst.
Ja, jag har ju någon konstig slags försäljning till Minnesota Wild. Det är helt oförklarligt. Men... jag tycker med Boudreau, hockeyn har inte gjort det sämre direkt, utan jag tycker att de kan ha riktigt bra bass i offensiv zon, spela en ganska modern hockey med snabb transition game och liksom jobba hårt i alla delar av banan liksom, och checkar högt och pressar och även kan backa hem och vara ganska komprimerade så. Så att jag är imponerad av Minnesota. Ja. Det är ingen snack om det.
Nashville var vi inne på redan förra säsongen att förra avsnittet om att det kan vara en spricka där. Eller åtminstone är det akklimatiseringsproblem här i början med Subans inträde i laget.
Dynamiken i omklädningsrummet.
Ja, och det är också anmärkningsvärt faktiskt fortfarande. Efter 11 matcher nu så har Filip Forsberg fortfarande inte gjort mål. Och ja, jag börjar fundera på om han blev halvförstörd av World Cup att det började illa där. Ja. Att det sitter i huvudet på honom.
Ja, att det blev lite exakt lite järnkrämpo där på något vis.
Järnkrämpo.
Ja, det ser jag. Alltså, vad håller jag på med för ord? Det är bedrövligt. Alltså. Vad är det för ord?
Ja. Järnkramp.
Järnkramp. Ja.
Ja, men det känns ju helt bara så att får han bara in sitt första jävla mål så löser det sig.
Ja, så kan det lossna.
Lossnar, det måste ju göra det. Han är ju målskytt framförallt.
Ja, precis.
Men du, jo, vi pratade ju om det att Las Vegas, ja. Det är lite intressant, man går på matcher här så ser man vilka lag som har sina scouter på plats på pressläktaren, och det står St. Louis Blues och det står Detroit Red Wings och det står Anaheim Ducks och så står det Las Vegas Hockey Club. De har ju fortfarande inget namn, men de har redan scouter ute på arenorna och kollar inför framförallt inför expansion draft i juni då.
Ja.
Och det är lite det kommer ju bli extremt intressant att se vilka spelare. Jag vill förklara det här förut, att de övriga 30 lagen kommer att få skydda X antal spelare, en målvakt.
Ja, två alternativ. En målvakt, 3 backar och 7 forwards. Alternativt en målvakt och 8 utespelare.
Ja. Och det betyder ju att ganska stora delar av grupperna hos de övriga lagen. Och sen kommer de att få plocka en spelare från varje lag.
Ja, precis. De måste ta en från varje lag. Precis en.
Ja, och sen är väl under en viss ålder eller viss... restricted är skyddad automatiskt. De får inte plocka.
Ja, har man bara spelat 2 år i ligan eller färre så är man automatiskt skyddad.
Ja, precis. Så de får inte plocka massa coola yngel.
McDavid är automatiskt skyddad till exempel. om de nu mot förmodan inte hade skyddat han ändå.
Och sen får de ju fördel i vanliga draften också.
Ja, det kommer de få. De kommer vara med i lotteriet, så de kommer inte automatiskt få något första val och sådär. Men de kommer ju vara med i lotteriet och kunna ha chansen på ganska hög procents chans att få ett tidigt val. Så är det.
Ja. Men vad vi tänkte var på att börja titta lite på vilka spelare klubbarna inte kommer att skydda och vilka som kommer att vara tillgängliga därmed för Las Vegas hockeyklubb.
Ja.
Och vi tänkte, du har framförallt tittat på vilka svenskar som kan tänkas hamna i den situationen och bli aktuella för Las Vegas.
Ja, det känns som att vi kommer...
Vilket jag drömmer om, att det ska vara några heta svenskar.
Ja, kan, absolut, och det kan jag konstatera.
Jag kan uppehålla mig i Vegas hela tiden.
Ja, ja. Nej, men det är risk eller chans, hur man nu ser på det, för de här spelarna, att det är ett antal svenskar som absolut ligger i den här zonen att kunna bli plockade. För att det här är ju en väldig process som man skulle kunna grotta ner sig ordentligt i, och vi skulle kunna ägna två poddar åt det här egentligen, så vi får hålla det ganska komprimerat ändå. Ja. Och det är svårt med alla system och så här, och visa och åskådliggöra på ett tydligt sätt i en podd så här. Men jag kan konstatera till exempel att i Anaheim Ducks så är det ju väldigt troligt, ska jag inte säga, men det är absolut troligt i alla fall att Jakob Silfverberg kan bli blottad.
Ja.
För att problemet är att alla spelare med no movement clause är automatiskt skyddade, eller de är inte automatiskt skyddade, utan de måste skyddas av de här sju forwards, ja, till exempel, eller tre backar, så det går inte att komma runt om nu inte spelaren går med på att häva sin,
ja, just det,
om de vill bli plockade själva liksom. Ja. Så, och i det här fallet så i Anaheim till exempel så har ju Kevin Bieksa en no movement clause, det har även Ryan Kessler, Corey Perry och Ryan Getzlaff, och Bieksa ställer ju till det lite grann, för att de vill ju skydda Fowler, de vill skydda Lindon och de fyller Vatanen. Och det är ju fyra backar, och ena alternativet var ju bara tre backar och sju forwards. Andra alternativet är ju fyra utespelare. Och, eller fyra, ja, åtta, ja, utespelare precis. Och då kan du skylla alla fyra backar där. Men det gör ju att det blir ju några odd man out av forwards, och det kanske står mellan Raquel och Silfverberg i så fall.
Ja, och då skyddar de väl kanske Raquel som är yngre och
lite mer offensiv uppsida, vad det har känts som hittills faktiskt.
Ja, faktiskt.
Så att ja, intressant. Silfverberg är ju ett jättebra val för Las Vegas i så fall.
Och kan vi fråga sig, som en passus här, de som inte blir skyddade och inte blir plockade, hur roligt kommer det vara kvar?
Ja, jag menar exakt. Alltså, oj. Då måste vi, när du säger det, så måste vi faktiskt gå in på det här som är sensationellt, kanske man kan tycka faktiskt. Det är ju just Detroit Red Wings, där vi har många svenskar som i spekulationerna troligen blir oskyddade. Och det är ju en liten hård passning mot dem. Och det absolut mest anmärkningsvärda namnet i så fall, det är ju faktiskt Henrik Zetterberg. Som inte har någon no movement clause i sitt kontrakt.
Är det sant?
Nej, han har faktiskt inte det. Vilket ju är lite märkligt. Han har ju kontrakt till, vad är det, 2022 någonting. Och det är det som är problemet.
Men de två sista åren har han ju 1 miljon och 1 miljon. Och det har han väl nästan klargjort att han inte tänker spela dem då.
Nej, precis. Så det är frågan. Alltså, Detroit vill ju inte släppa honom gratis, så är det ju. Men samtidigt så har de ändå möjlighet. För han kommer ju fortfarande ha en hög cap hit. Så att frågan är om de då värderar då att bli av med hans kontrakt snarare än spelaren på sikt. Om det kan vara bra att hålla han öppen då. Eller om de väljer skydda honom. För han är fortfarande en viktig spelare för dem. Och det är ju oundvikligen en dålig signal mot Zetterberg om de inte skulle skydda honom.
Ja, det minsta man kan säga om sin kapten.
Ja, exakt.
Men det är ju inte någon lätt situation där för Ken Holland. Och tänk, han skulle inte vilja det själv.
Det kan jag verkligen
lägga ord i munnen på Henrik Zetterberg. Men jag tror inte han drömmer om att bo i Las Vegas. Det känns inte som Zäta.
Nej, det har en känsla av också. Alltså, Kronvall har, som jag förstår det, har den.
Men Björn Biff skulle ju vara i
extas.
I Las Vegas hela tiden och följa honom.
Ja, nej, men ett annat svenskt, ja, det andra svenska namnet, Jonathan Eriksson, kommer med stor sannolikhet att inte skyddas heller med tanke på hans kontrakt. Och andra spelare i det laget, Jimmy Howard, Justin Adelkader kanske.
Ja, Kronvall nämnde du också.
Kronvall, som jag förstår det, är lite oklart vad som gäller där egentligen. För att han har no movement-klausul i sitt kontrakt. Däremot så har han, så från och med 2017, sommaren där, så blir det en limited no movement-klausul. Att han bara kan säga nej till 10 lag och sånt där. Så jag är inte helt säker på det, men jag tror att han kommer bli automatiskt skyddad.
Okej.
Så han tror inte att de kan öppna. Så han går nog säker, skulle jag säga.
Nej, sen är som sagt frågan, skulle Las Vegas vilja ha de här?
Nej, precis.
Och i synnerhet, jag tänker på kontrakten framförallt.
Ja, för de får ju ta över kontrakten. Och visst, de grejen med Las Vegas är att de måste ju spendera minst 43 miljoner i kontrakt på de spelarna de tar. Och de övertar ju kontrakten. Så att de kan ju inte ta bara massa billiga kontrakt, utan de måste ta lite dyrare kontrakt för att nå till lönegolvet. Faktiskt.
Nog är det intressant med Zäta. Det skulle ju vara en enormt bra grundbult som ledare liksom, för ett nytt lag.
De första åren så skulle ju han vara jätteviktig för dem. förmodligen, för det är ju en, ja. Han har ju ledaregenskaper som få, och kanske den bästa spelaren de skulle kunna få in rent kvalitetsmässigt också, trots allt i det här läget. Så är det.
Kan han få något ord med det själv, så vill han inte flytta till Las Vegas. Jag skulle kunna svära på det.
Ja, ett annat svenskt namn som nämns i sammanhanget här, det är Minnesota, just som vi var inne lite på, Jonas Brodin.
Ja.
För att där har de också lite problem. De har ju mycket bra backar de vill skydda. Och det är Ryan Suter, det är Marco Scandella, det är Jonas Brodin, det är Jared Spurgeon och det är Matt Dumba. Alla de här killarna och några till unga killar där har ju spelat tillräckligt länge för att inte bli automatiskt skyddade. Så de måste göra ett beslut att kanske, och många spekulerar då att Jonas Brodin kommer hamna utanför här.
Ja.
Och ett problem,
det är ett väldigt bra val för dem, för Las Vegas i så fall.
Exakt. Och ett problem för Minnesota med tanke på de här klausulen är att en sån som Jason Pommerville måste skyddas till exempel. För att han har no movement-klausul.
Ja.
Och andra intressanta namn som kan bli tillgängliga, det är en sån som Nino Niederreiter, är inte alla som lyckas få in när de ska pussla ihop där heller. Så Minnesota har lite problem faktiskt att kunna skydda spelare de verkligen vill behålla. Christian Folin är ett annat namn då som inte kommer skyddas.
Mm.
Och Rangers vill jag säga också, för att där har vi ju Oskar Lindberg och Jesper Fast som ligger i farozonen för att bara lämna oss oskyddade också.
Ja, vad gäller Oskar så är det ju prat om att om de ska göra en trade nu, vilket ju alla tror att de kommer att försöka göra innan deadline, få in en stark back. Framförallt offensiv back. Du, Oskar Lindberg är ju odd man out just nu. Nu har han ju varit skadad också och kom tillbaka lite tidigare än planerat med sin höftskada.
Ja.
Men just nu finns det ingen plats i de här kedjorna i New York.
Ja, just det.
Och att han, skulle de göra en trade nu, så är det Oskar som ligger väldigt risigt till för att vara del av den traden.
Just det, och det är precis på grund av inte minst Las Vegas-hotet också, att släppa en gratis. Då kan man ju nu använda hans värde istället.
Ja.
Och Jesper Fast är inte helt dumt val heller.
Verkligen inte. Om man ska bygga ett lag och tänker sig även att ha några liksom defensiva pjäser, så skulle han vara väldigt bra.
Ja.
Han är ju bra på olika sätt.
Ja. Och ett problem här för Rangers är ju att Stahl och Girardi har ju no movement-klausul.
Ja.
Måste skyddas. Om man inte går med på det, att häva det. En som inte har någon movement-klausul som skulle kunna bli tillgänglig, det är ju Rick Nash. Men han har varit bra den här säsongen. Om de skulle vilja behålla med det höga kontraktet.
Ja, intressant. Men du, jag måste fråga då, Chicago, hur ser det ut där med en sån som Krüger?
Ja, i många listor som jag har sett så är jag faktiskt han skyddad, inte i alla när jag har jämfört och kollat. Så att han kommer troligtvis bli skyddad. Däremot några andra svenskar som skulle kunna bli tillgängliga, för att de lyckas faktiskt skydda några av sina viktigaste spelare. De har ju tur att till exempel en sån som Panarin faktiskt automatiskt blir skyddad bara för att han har spelat ligan i 2 år.
Ja, just det.
Men Dennis Rasmussen är en sån som kanske blir, som troligen blir tillgänglig till exempel. Så det är, men inte, förmodligen kommer Krüger att kunna behållas om de vill det, och det tror jag att de vill. Men
Hjalmarsson
kommer skyddas.
Om de tre backar så är det Seabrook, Keith och Hjalmarsson de skyddar förmodligen. Och eftersom Forsling och Kempny och sådana är automatiskt.
Ja, precis. Exakt. Däremot en som inte är skyddad på någon lista som jag har sett hittills, det är i St. Louis, Patrik Berglund.
Ja, just det.
Och ett annat namn, och det skulle ju kunna vara en helt okej förstärkning för ett Las Vegas-lag. Ett annat namn som är väldigt intressant, som delar lite folk, för att Pittsburgh har ju så otroligt många spelare de vill skydda. Inte minst forwards. Och på många listor är faktiskt Carl Hagelin odd man out.
Ja. Jo, jag förstår det. Vad gäller Berglund så är det ju så att han blir ju unrestricted. Han har ett kontraktsår.
Mm.
Så det är mycket möjligt att om de ska göra trader så kommer han att vara del av den traden.
Ja, precis. Exakt. Är man unrestricted free agent så är det klart att det är inte säkert att Las Vegas blockar ändå heller, för då måste de skriva kontrakt med honom. De kanske slösar bort ett val i så fall. Om de inte kommer över något.
Bulan, vad skulle han kunna ta vägen? Kan du se honom i ett annat lag? Los Angeles.
Alltså, hade det varit så, ja, det känns lite som en LA-kille, som en 3D-center där. Det känns som en Daryl Sutter-kille.
Flyers.
Ja, Flyers också, som en 3D-center där bakom Couturier och Giroux. Ja. Men Jag ska se om jag har något annat namn där som vi borde ta upp. Ja, i svensk väg så tror jag att jag har sagt de alla tydligaste. Det är klart att det är några andra namn. Alltså sånt som Eddie Läck, Johan Larsson, Nemet.
Jakob Josefsson.
Jakob Josefsson, Lander. Det kommer vara ett antal svenskar, ganska många svenskar som är tillgängliga. Så är det ju, man får ju trots allt bara skydda ett fåtal killar. Om vi tar andra namn, stora namn.
Washington då? Marcus Johansson har ju börjat säsongen väldigt bra. Kommer han, de har ju väldigt mycket forwards de förmodligen vill skydda.
Ja, när jag gick igenom här så ska jag faktiskt inte upp hans namn. Det innebär att jag tror att de lyckas knöla in han faktiskt. Ja. Däremot borde väl ändå Burakovsky inte vara automatiskt skyddad med tanke på att han har spelat. Nu, det här var hans tredje säsong. Så att han måste de förmodligen också skydda.
Ja, och det vill de.
Ja, det vill de ju garanterat göra, ja precis.
Ja, men för övrig kan de namn har ja. Alltså icke-svenska liksom.
Ja, alltså det är mycket målvakter framförallt då. Det är ju till exempel Matt Murray och Marc-André Fleury. Är ju ett knepigt läge. Och här snackas det om ett loophole som kanske Pittsburgh kan använda sig av. Att komma överens med Las Vegas om att inte välja någon av de här två. Mot att de kanske gör en trade sen. Alltså en helt bizarr trade att Pittsburgh släpper ett andra val mot ett sjunde val och sånt där. Bara för att de inte ska ta någon av deras målvakter. Och på andra sidan har det spekulerats i att ta den här spelaren så får ni det här draftvalet och sånt där. Att de kommer försöka komma överens med Las Vegas om vilka de ska ta och inte ta och i sin tur få draftval som kompensation. Och sen har det ju varit lite snack också om, och det här är ju frågan då om hur liksom förnedrande det här är för spelarna i fråga. Men att man just kommer fråga killar med no movement-klausuler att inte skyddas för att de ändå inte kommer bli plockade och på så vis kan man skydda någon annan viktig spelare.
Så att, ja, just det.
Så att det är inte helt satt i sten de här reglerna. Det går att kanske komma runt dem med hjälp av att förhandla med Las Vegas eller med spelare i fråga. Men, men en sån som Varlamov tror jag många kommer vara öppen med tanke på att annars måste de släppa Calvin Picard som de har ganska höga tankar om i Colorado. Och i Tampa Bay är det ju faktiskt problematiskt på forwardsidan där troligen kommer man behöva hålla spelare som Killorn och Namesnikov öppna. För att Callahan och Filppula sitter på no movement klausuler. Kanske till och med Ondrej Palat, vad vet jag. Så att det är ganska många lag som har lite problematiskt här faktiskt.
Marianne Gabori. Ja, men den här expansion draften, det kommer ju att vara spännande, det kommer att vara när det här tar ihop sig.
Oj, vilket snack det kommer att vara för oss och för alla liksom, när det börjar närma sig juli där, eller juni. Ja. Det är 17 juni tror jag att det är sista dagen. 17 juni är ett visst klockslag som jag tror om det är 5 på kvällen lokaltid och sådär så måste alla lags listor till Las Vegas vara inlämnade. Och sen tror jag att Las Vegas har till den 20 juni, alltså 3 dagar på sig, att lämna in sin lista på vilka de väljer. Och det kommer vara ett stort event då när det avslöjas, de spelarna. Och lite intressant apropå Las Vegas kan vi nämna att de har ju faktiskt plockat, tyvärr för vår del, så tvingas de ju stänga ner General Manager. Extremt användbar cap-sida på grund av att ägaren och drivaren av den sidan har blivit värvad av Las Vegas. För att han är så otroligt skicklig på kollektivavtalet och på att bygga lättförståeliga, lätt användliga system för att hantera lönetaket. Ja. Så att grejen är att nu ska de samlas en gång i månaden. Första gången var nu i oktober. Hela Las Vegas-staben med alla scouter och med general manager-killen och med general manager George McPhee och så här. För att göra en draft för sig själva. Hur de tror att det kommer bli en gång i månaden fram till att det är dags för att verkligen bygga sig en bild av vilket lag de kommer ha.
Ja. Så att, jag ser oerhört mycket fram mot första matchen där i oktober nästa år.
T-Mobile Arena.
Ja, den har jag ju sett.
Ja.
Eftersom jag var där på Garth Brooks show i juni. Men den första matchen, det kommer ju vara en happening. Förmodligen Los Angeles Kings.
Just det. Oj, ja, det ser jag fram emot också. Shit alltså. Och det ska bli så intressant. Det snackas om att det 22 november tror jag är datumet för när vi till slut får reda på vad laget ska heta och hur deras tröja kommer se ut och logotyp och sådär.
Jag tycker de ska heta Las Vegas Hockey Club.
Ja, det vore lite kaxigt liksom.
Ja.
Jag gillar det. Men det kommer bli någonting med Knights. Förmodligen Desert Knights eller Golden Knights eller något sånt där.
Ja.
Så får vi se. Svart, silver och guld är väl, kommer bli färgerna. Svarta hemmatröjor. Som det verkar.
Yes.
Ja.
Ja, men du, nu får du ta och gå till doktorn med din hand. Ja. Så ska jag gå ut på stan och se hur det går, känna på mina grannar här, vad de röstar på.
Ja, just det. Det är en intensiv dag i USA som fortsätter här, förstår jag. I allra högsta grad.
Ja, det blir jävligt spännande att följa i natt det här. Jag skippar hockey, jag skippar Rangers Canucks. För måste följa det här.
Ja, jag förstår det. Och jag är väldigt spänd på vilket land jag, vilket typ av land jag landar i. Här på onsdag kväll.
Ja, precis.
Om det är total kaos på gatorna när Trump har vunnit. Vi får se.
Men för, ja, i Boston kommer det inte vara någon kaos.
Nej.
Men du, det är en rekommendation att du försöker få koll på den där handen innan du åker.
Annars blir jag ruinerad.
Ja.
Då tackar vi för oss och så hörs vi. Nästa vecka blir en ny podd och då är vi båda två lite närmare varandra faktiskt.
Ja, se fram emot.
Precis. Det blir mäktigt. Ha det så gött alla lyssnare och god valnatt önskar vi.
Yes.
Och trevlig hockeyvecka.
Hej hej!
Hej hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times, feet, so. Hallå, hallå, hallå!
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och där ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.